Alltså, vissa lovsånger är bara så att de berör en direkt. Och Gud vill signa alla fantastiska låtskrivare. Alla underbara låtskrivare. Gud vill signa dig, Bea, för vad du ska göra. Gud vill signa er alla. Alla. Vi slänger ut välsignelser. Hej, jag heter Hanna. Välkommen hit idag. Oj, vad många nya ansikten. Många jag inte känner igen, vad roligt. Som sagt, jag heter Hanna. Jag är gift med Mikael och vi har varit med här i den här församlingen i ganska många år snart. Och det är jätteroligt, vi älskar att vara här. Nu ni viskar och ler, va? Min man står och viskar och ler, jag vet inte, Simons. Det är jättekul att vara här och tala till er idag. Jo, men vi är med i denna kyrkan och vi har världens sötaste lilla hund. Ni måste bara se den någon gång, den är underbar. Sen har vi två pojkar, vi är familjehem för två ensamkommande pojkar. 14 och 16 år, afghanska killar som också är underbara. De är inte så små och söta, de är lite större, men de är fantastiska pojkar. Så vet ni lite mer om mig. Och jag ska börja på ett nytt tema idag som heter Hel på insidan. Och vilket tema det är. Hel på insidan. Jag tror, hjälp. Är det inte någonting som alla söker på ett eller annat sätt att bli hel och ren? Inte ren, men hel på insidan. Att finna en frid på insidan. Oavsett vad du har gått igenom så tror jag det är någonting vi alla söker. Och jag ska börja med att säga att jag förstår att bara i det här rummet, ni som sitter här, ni som lyssnar sen på podden, jag förstår att det finns människor som har gått igenom väldigt tuffa saker. Som bär på ryggsäckar med många jobbiga erfarenheter och saker jag inte ens kan tänka mig och saker som jag inte ens kommer säga att jag ens förstår. Och jag har respekt för ditt förflutna och för den situation som du är i just nu om du går igenom något jättetufft. Jag vill inte på något sätt komma in som någon översitter och säga följ de här stegen så blir det jättebra. Utan jag har full respekt för det. Men jag tror att du ändå kan få tag på någonting här idag som på något sätt kan bana in dig på rätt väg. Och du kanske sitter här idag som har det relativt bra. Det är ganska okej. Men sen är du ganska instabil. Och det går upp och ner med känslorna. Och när du är på topp, ja, men då kan vi övervinna världen. Då kan vilken motgång som helst kännas, ja, men det tar vi. Och sen kanske det är så att du är på botten. Och då räcker det att någon tittar på dig på ett speciellt sätt. Eller inte tittar på dig. Någon säger hej till dig på något sätt. Eller säger inte hej till dig. Då blir allting fel och du misstolkar allt. Då du kanske går upp och ner sådär. Och den där friden som gör att du ändå kan stå fast. Den finns inte där. Du hänger med. Känslorna styr ditt liv. Eller så är du här och du tycker att allting är ganska bra. Alltså det går bra i skolan. Det går bra på jobbet. Jag har en familj som älskar mig. Och det finns ingenting som gör att jag vacklar på något sätt. Jag har ingen jättetopp och jag har inga jättedalar. Men ändå finns det någonting som gör att jag inte riktigt på insidan känner mig fullkomligt hel. Och jag tror vi är människor, vi är alla där mitt emellan. Jag tror du kan känna igen dig i någon av dessa scenarier och jag tillhör en av dem också. Jag har också upp och ner i mitt liv och saker som gör att jag känner mig ner under isen ibland. Men oavsett vad du går igenom och var du befinner dig i ditt liv så be att den helige ande ska beröra dig idag. Och så därför predikar jag, som jag sa, att jag går upp igenom i mitt liv. Och många av er vet att sommaren 2011 gick jag igenom min värsta sommar när två i min familj gick bort på loppet av 6 veckor. Det är ingenting som man, oj vad tufft det var. Utan det är någonting som verkligen kan sänka dig. Så jag har gjort min resa genom allt det här. Så att idag känner jag så här, jag predikar till mig själv och så får ni vara med och lyssna på det. Är det okej? Okay? Jag har... Jag vill komma till det alldeles snart. Ja, men som jag sa, jag tror att alla söker att få bli hel på insidan. Alla söker den där friden. Och man kan söka den på många olika platser. Vissa söker den i rikedom. Vissa söker den i en karriär som man kan skryta över. Vissa söker den i ett onaturligt bekräftelsebehov i människor som man vill ska älska en eller som man älskar. Men det blir ett onaturligt bekräftelsebehov. Eller ett självskadebeteende. Det är också ett rop på hjälp. När jag började jobba med ungdomar för ett tag sedan så insåg jag hur generellt sett, nu är det naturligtvis inte för alla, men för samhället idag, för ungdomar idag, hur dåligt många mår. Och det har förändrats sedan jag gick i skolan på tidigt 90-tal, när jag var i tidigt tonår. Jag insåg hur många som faktiskt går på medicin, antidepressiva medel och tunga sömnmedel som man inte ska göra när man är 12, 13, 14 år. Och det är faktiskt tufft. Det bröt mitt hjärta lite grann. Att inse att så många barn och ungdomar mår dåligt. Och jag inser också att det är så samhället ser ut idag. Vi mår ganska dåligt. Om ni kollar på Aftonbladet och slår upp lite tidningar. Jag menar, det är så mycket... Mycket, du ska bekräfta dig själv och du ska utveckla det här. Och vi pratar mycket om psykisk ohälsa idag. Det är faktiskt någonting som är på tapeten ganska mycket. Man ser det om man slår upp nästan vilken tidning och blogg och sådär som helst. Så det här är ju på något sätt ändå ett samhällsproblem som man ser, att folk mår dåligt. Och det är någonting som kyrkan naturligtvis inte kan blunda för. Det är någonting vi inte riktigt kan sopa under mattan och tänka att ja, men det ordnar sig. Och ibland är det faktiskt lite så här att bara de blir kristna så ordnar det sig. Men vi som sitter här, vi vet ju att även om man är kristen och man går med Jesus, så svajar det rätt mycket. Även om man är kristen så kommer motgångar och bara slå dig rakt höger ansiktet. Så bara för att du blir kristen en dag, så är det inte så att livet helt plötsligt blir jättelätt. Ja, men yay, nu har jag seger. Ja, du har seger. I det långa loppet har du seger. Men du kanske får fight your battles. Du kanske måste kriga lite varje dag för att nå den där segern. Och du kanske måste inse att någon har vunnit den där segern för dig. Så jag ska påminna dig lite om det idag. Och jag tror att den riktiga friden som gör att du verkligen blir hel på insidan finns hos Gud och inte på någon annan plats. Hur mycket den stormar omkring dig, hur mycket den måste gå igenom, och ibland så känns det som att du kanske står i kvicksand, så är det ändå Gud och den friden du finner i honom den enda, din stadiga grund att stå på. Och jag ska berätta för dig varför jag tror att Gud är din enda friden. Och det kommer upp här. Tre punkter. Ja. Den enda riktiga friden finns hos Gud. Därför vi faktiskt skapade Guds avbild. Låt oss skapa människan i våran avbild. Vi skapar av andra gemenskap med honom. Kommer du ihåg att i första Mosebok 3:8 så kom Gud, han vandrade i kvällsbrisen. Och de sprang och gömde sig, för de hade precis ätit av frukten på trädet. Och Adam och Eva sprang och gömde sig. Men Gud kom och vandrade i lustgården. Jag tror att det betyder att Gud kom ofta och vandrade i lustgården. Han hade gemenskap med dem. Det var inte så att de blev rädda för att Gud kom och vandrade i lustgården. De blev rädda för att de insåg att de var nakna. Någonting hade ju hänt i deras tillstånd. Men det var inte för att Gud kom. Jag tror de var jättevana med att Gud kom och vandrade med dem. För det var därför vi skapade, för att ha gemenskap med honom. Och vi är också skapade med evigheten på insidan i predikan 3:11. Det betyder att du kan bara finna frid hos Gud som är din skapare, för att du är skapad för honom. Du är skapad till hans ära. Du kan inte finna friden någon annanstans om inte du går till den som skapade dig. Som vet varför du finns till. Som kände dig innan du föddes. Det gör att när du går och springer och letar efter frid någon annanstans, så kommer du aldrig hitta det förrän du går till källan av han som kan ge dig den friden. Sen vet vi att den där friden försvann av syndafallet där. Eller inte försvann. Det blev mycket, mycket svårare för oss att hitta friden med Gud. För att den fienden kom och stal den ifrån oss. Det är därför det är så viktigt att vi går ut i världen och predikar Guds ord. Så att människor vet hur de kan hitta den där friden igen. Eller hur? Så för att hitta denna frid som han skapade. För att kunna bli helt på insidan. Så tror jag vi måste ändå titta på några saker som gör det ganska avgörande för hur vi kan göra detta. Och det allra första tror jag har att göra med vår gudsbild. Vår bild av Gud. Vem han är och vad han vill för oss. Om du tror att Gud är någon som straffar dig för dina misstag. Eller om du tror att Gud är en vithårig gammal gubbe som sitter på ett moln, brukar vi säga. Om du tror att den här... Den vita patriarkiska mannen som kommer så här och säger till dig vad du ska göra. Om det är din bild av Gud så blir det ganska svårt att hitta frid hos honom, eller hur? Det blir ganska svårt att hitta en helhet på insidan om det är någon du inte riktigt litar på. Om det är någon du inte riktigt vet vad han har för avsikter med dig. Om det är någon som du tror kanske straffar dig om du gör ett misstag. Om det är någon som... skicka dig till skamvrån så fort du råkar göra något fel. Om det är din bild av Gud, då är det rätt svårt att hitta friden hos honom, eller hur? Så du måste ha rätt gudsbild. Och vi ska ta död på en myt idag, en lögn idag. Jag vet att det är många över världen som tror det här. Och jag tror starkt att det inte är så. Om du på något sätt tror att det som händer i ditt liv händer för att Gud har en plan med det. Att Gud har en anledning. Att Gud har en plan för dig att gå igenom en depression. Att Gud har en plan för dig att gå igenom en tuff skilsmässa. Att gå igenom cancerbesked. Att gå igenom sexuella övergrepp. Att gå igenom tuffa, svåra saker. Så har du faktiskt väldigt, väldigt fel. Om du tror att han kan ta dig igenom det. Så att du i slutändan av det kan bli hel och kanske hjälpa andra. Att gå igenom tuffa saker för att du har gjort det, då har du väldigt rätt. Det står så här att allting samverkar för det bästa för den som tror. Men Gud, om vi väl säger så här. Gud är inte den som tar dig igenom svåra saker. Det finns ingen plan i det. Vet du vem det är som kommer för att göra det? Det finns en person och det är fienden. Det är han som har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Gud kommer inte få göra detta. Det finns bara en person. Och i Johannes 8:44 så står det så här att djävulen, den onde fienden, han var en mördare från början. Och har aldrig sagt något som är sant. Nej, han är alltigenom falsk. När han ljuger avslöjar han det som finns inom honom. För han har alltid ljugit och han är den som är far till alla lögner. Däremot står det så här i Jakob 1:17. Gud ger oss bara goda gåvor. Han har skapat himmelens alla ljus. Men växlar själv aldrig mellan ljus och mörker. Därför ger han oss bara det som är fullständigt gott. Gud ger oss bara goda gåvor. Det som är fullständigt gott. När Gud skapade jorden och han skapade människan och allt det. Vad var det han sa? Det kan mina elever i skolan, jag har sagt det nu många gånger. Han sa så här, det var gott. Guds tanke med skapelsen, Guds tanke med dig, är att det är gott. Så när du går igenom något riktigt tufft, då är det inte från Gud. Jag tror Gud gråter när det finns barn som växer upp i misär. Jag tror han lider när det finns människor som blir utsatta för fruktansvärda saker. Trafficking idag är en av de största organiserade, vad säger man, brottslighet som växer just nu. Jag tror Gud gråter med alla som får igenom tuffa saker. Vår Gud är en god Gud som bara kom för att ge goda gåvor. Så nu ska jag ta dig med på en bibelstudie. Och Erik som jag mejlade idag, alla mina bibelord, han smsade tillbaka. Hur mycket vill du ska vara uppe på skärmen? Allt, sa jag. Oj, sa han då. Jag har skickat ett antal bibelord idag. Så häng bara med och titta på dem. Vill du anteckna dem så gör det. Du kan kolla upp dem senare. Men allting kommer stå här. För jag tror att jag behöver understryka det jag säger idag. Med Guds ord. Jag tror att Guds ord är är grunden som vi står på. Men det är det som har en sån förlösande kraft. Jag tror att när vi talar Guds ord så händer det saker. Så det är därför jag har många bibelord idag. För att det är lätt för mig att bara säga så här, men Gud älskar dig. Jag tror det, Gud älskar dig. Men jag ska visa dig massa bibelord som säger att Gud älskar dig. Låter inte det bra? Det är väl bättre att se att Guds ord säger det än att bara höra det från min mun att jag säger det. Eller hur? Så, men vi går ganska snabbt igenom dem. Jag har tiden där uppe, jag ska hålla mig. Det första punkten är att Gud älskar dig. Absolut. Det tror jag är det första du måste veta. För att få rätt bild av Gud. Att han är en god far som älskar dig. Så att du kan finna frid i honom. Och i Saltaren 139:14-18. Kända verser. Du har skapat min kropp med alla dess sinnrika organ. Du vävde dem samman i min mors liv. Tack för att du skapade mig så underbart. Hur många av oss ska ärligt säga det varje morgon? Det ska vi göra. Det är skit. Förlåt, det är jättesvårt. Det gör svårt. Men det ska vi göra. Det är fascinerande att tänka på det. Ditt verk är fantastiskt och det har jag verkligen fått erfara. Levande Bibeln står så här. Du var där medan jag formades i avskildhet. Herre, vad skönt det är att veta att du ständigt tänker på mig. Jag kan inte räkna hur många gånger om dagen som dina tankar går till mig. När jag vaknar på morgonen tänker du fortfarande på mig. Är det inte underbart om Gud som tänker på oss? Jeremia 31:1 står så här, att med evig kärlek har älskat dig. Och jag tyckte om hur det stod i The Message. God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love and more love. Är inte det underbart? Mm. Och så står det så här, Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det vill säga, innan du ens kände honom, innan du hade valt att säga ja till Jesus, så älskade han dig. Allt älskat kommer allt älska dig. Du behöver inte bli någon, du behöver inte bli perfekt, du behöver inte bli någonting för att förtjäna hans kärlek. Han dog för oss, han älskar dig. Johannes 17:23. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Vem? Vem är det som säger detta? Jo, men det är Jesus som säger det. Att då ska världen förstå att du har sänt mig. Att du älskat dem som du har älskat mig. Jesus säger Gud, men han är också Guds son, eller hur? Därför älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och alla ni som är föräldrar i detta rummet, ni förstår ju den här ovillkorslösa kärleken som du har till dina barn, eller hur? Den kärleken är ju på grund av att det är ditt barn. Den har inte fått förtjäna din kärlek. Den behöver inte göra massa saker. Det är inte så att när den är 3 att du ger en dammsugare till ungen och säger dammsuga nu så jag kan älska dig. Utan när du fick ditt barn så älskar du det för att det är ditt barn. Och det är samma sak för oss som är uppvuxna i den typ av kärlek. Vi vet att det är sant. Och med den kärleken älskar Gud oss. På samma sätt som han älskar Jesus så älskar han dig. Och i 1 Johannes 4:9, bara för att understryka det lite mer, så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Behöver ni någon mer, eller förstår ni nu att Gud älskar dig? Fattar du nu lite att Gud älskar dig som sin skapelse, som sitt barn. Hans tankar för dig är goda tankar. Har du den gudsbilden, då är det enklare att finna frid i honom, eller hur? Vi hoppar en där, så går vi till den andra punkten, Erik. Gud vill ta dina smärtor, bördor och det som gör ont. Gud vill ta dina smärtor, dina bördor och det som gör ont. Du vet när du älskar någon så mycket och de går igenom något tufft. Och du bara önskar att du kunde bära det för dem. Och du bara önskar, jag tror alla mammor känner det här inne just nu. Så, åh, när min unge bara hostar lite fel. Så bara, jag kan ta din hosta. Men Gud är faktiskt sån. Och det var exakt det som Jesus gjorde, eller hur? Han älskar oss så mycket att han tog vårt smärta. Han tog vårt lidande på sig på korset. Och inte bara den fysiska smärtan. Inte bara din fysiska sjukdom. Det tog han också. Och det brukar vi alltid säga. Ja, men genom hans blod är vi helade. Men han tog också vår inre smärta, eller hur? I Jesaja 53:4 så står det precis så där, och jag har ju kortat ner det väldigt mycket, att men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Så inte bara fysisk smärta utan även en inre smärta. I Psaltaren 147:3 så står det att han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Som har förkrossade hjärtan. Och förbinder deras sår, då tänker man ju ganska mycket att ja, men jag har skurit mig här och så förbinder vi det, så sätter vi plåster. Ja, men han gör ju det med hjärtat också, eller hur? Han förbinder ditt hjärtasår. Och det är det som vi pratar om här idag. I 1 Petrus 5:7. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och i Psaltaren 23:3. Så står det i en översättning står att han vederkvicker min själ. Men det står också i en annan att han ger liv åt min själ. Och det är vad han vill göra idag. Han vill ge liv i din själ. Han vill hela ditt inre. Och tala liv i din ande, i din själ. Så om du förstår att Jesus älskar dig. Och han vill ta din smärta och dina bördor. Då blir det genast mycket enklare att gå till honom, eller hur? För att bli hel på insidan. Okej, så han älskar mig. Han vill bära mina bördor. Vad måste jag göra då? Jo, 3. Bestäm dig för att ge det till Jesus. Det är kanske inte alltid så lätt. Och där hänger nog inte känslorna med riktigt. För när man är, om det är ett öppet sår och det gör riktigt ont. Eller du lever med minnen av det förflutna som fortfarande gör så fruktansvärt ont. Så hänger inte alltid känslorna med. Men någonstans måste du bestämma dig för att ge det till Jesus. Och det kanske är ett aktivt val som du måste göra ofta. Många gånger. Kanske flera gånger under en dag. Vad vet jag. Det beror på vad du har gått igenom. Men du måste bestämma dig för att ge det till honom. Och när du har gjort det så tror jag att först då öppnar du dörren till att han kan komma in och göra dig hel. Då ger du han möjlighet, då ger du han utrymme. Då säger du, Jesus, jag hänger inte med. Det gör så fruktansvärt ont i mig fortfarande. Och jag är så bruten. Men nu öppnar jag dörren. Nu får du komma in och hjälpa mig att bli hel. Det tror jag du måste göra. Då har han möjlighet att hjälpa dig. Jo, vi tar den. Lukas 4:18. Jag tycker det är en underbar vers. Herren sande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och om du tar nästa, visst tar du med dig? Ja. Så står det så här i engelskan. The spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the broken hearted. Där igen kommer ett brustet hjärta in. Han har sänt oss till att hela brustna hjärtan. To preach deliverance to the captives and recovering of sight of the blind and set all liberty to them who are bruised. Ha ordning på mina papper. Jo, men det är så underbart med Gud, eller hur? Och den helige ande som är här just nu. Han vill att vi ska ha hela hjärtan. Han vill att vi ska bli fria från det som håller oss förtryckta och fångna. Och han vill att vi ska ha frihet. To set at liberty them that are bruised. De som har blivit förtryckta. Och det är Guds hjärta, det är Guds ande som finns hos oss nu. Visst är det underbart? I Matteus 11:28 så står det så här: kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mild och min börda är lätt. Kom till mig, säger Jesus. Kom till mig. Om du är trött och tyngd av bördor, så ska jag ge dig vila. Jag ska ge dig den friden som du behöver. För jag är mild och jag är ödmjuk i hjärtat. Och du ska finna ro för din själ. Så det är en uppmaning här. Kom till mig, säger Jesus. Och det är fortfarande inte lätt, eller hur? Det är fortfarande svårt kanske att komma till honom. När det finns så mycket som håller dig tillbaka. Och det kan vara så mycket olika saker som håller dig tillbaka. Men i Jakob 5:16 så står så här: bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Det har vi sagt många gånger här på Hope. Bekänn din synd. Eller i det här fallet också, nu inkluderar jag att bekänn din börda. Bekänn det som tynger dig. Bekänn din smärta inför någon. Be någon om hjälp. Bär inte på dig själv. Ja, du fick med den. Dela din börda med någon som du har förtroende för. Och som kan hjälpa dig. Om du inte har någon sån i din helhet, så kom och prata med någon i församlingsledningen. Vänd dig till någon. Sträck ut din hand och be någon om hjälp. För när du gör det så finner du också att du måste... Du har någon och någon får ansvar för dig på ett helt annat sätt. Du får en accountability. Du blir liksom, vad säger man? Räkenskap. Om jag öppnar upp mig för någon och jag ber den om hjälp. Och den personen som jag ser upp till, som kan bli min mentor, som kan bära mig. Då kommer den också fråga mig hur det går. Då kommer den att fråga mig när det är tufft. Då kommer den att fråga mig: hur går det med detta? Hur mår du idag? Har du gjort det här? Har du bett detta? Har du läst de här bibelorden? Har du gjort det jag har sagt? Det kanske är jättejobbigt. Men när du öppnar upp dig för någon och den kan följa dig och ta din hand och leda dig, så gör det. För det kan vara ett steg för dig att hinna, att hitta frid. Att få ditt inre helande. Okej. Okay. Vi hoppar den sista där. Så... vi vet att Gud älskar oss. Vi vet att han vill ta våra bördor. Och han säger: kom till mig. Ge det till mig. Blir man automatiskt helad på insidan nu? Tjing! Nu är du frisk. Nu är du hel. Nu har du allt som du kan göra för att leva ett segerrikt liv. Ja, i vissa fall så kan det faktiskt vara så. Det finns de som faktiskt kan vittna om ett tillfälle i ens liv där man blir fullständigt fri. Det är någonting bara brann av mig som, jag vet inte vad. Jag tog av mig en blöt handduk och den bara, nu fann jag en frihet som jag inte hade innan. Men för många av oss kanske det är en början på en process som man måste gå. Och det är tufft och det är jobbigt och ibland går man tillbaka. För att jag är bara en människa, eller hur? Men så har jag ju bett någon att leda mig. Jag har ju öppnat upp mig för någon som är min mentor. Då säger den till mig: Hanna, kom igen nu. Nu tar vi nästa steg. Och jag har några tips. Jag bara har några saker som jag ändå vill ta. Jag vet inte alls vad du går igenom. Och det finns liksom ett spektra på. Jag vet inte hur mycket. Men det finns några saker som verkligen kan vara avgörande för ett inre helande. För att bli hel på insidan. Och det är denna: ge förlåtelse till den som har sårat dig eller gjort dig illa. Det här är ju jättesvårt. Om man har blivit utsatt för något riktigt fruktansvärt. Hur förlåter man någon som har gjort en illa? Det står så här i Markus 11:25: och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta era överträdelser. I Johannes, 1 Johannes 2:11 så står det: men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Att förlåta någon som har gjort dig riktigt illa betyder inte att du säger det är okej. Okay. Det du har gjort mot mig, det är okej. Okay. För det är det inte. Det är inte okej. Okay. Det kan faktiskt vara riktigt fruktansvärt. Men det du gör är att du slår ner en mur omkring dig som du har byggt upp genom oförlåtelse, som hindrar ditt liv. Som hindrar dig att leva ut ditt liv som Gud har tänkt. Det är vad du gör. Du tillåter den helige ande att få hela dig på insidan, så du kan gå vidare med ditt liv. För det som är gjort, och det kan vara fruktansvärt. Men du slår ner de murar omkring dig. Någonting annat som är ett bra tips är fem. Sluta lyssna på lögnerna som vill hålla dig kvar i fångenskap. När du har gett dig till Jesus, låt det stanna hos honom. Men det är ju lättare sagt än gjort, eller hur? För vi vet att ofta är den svåraste kampen inte det yttre, utan det är det som händer här inne, eller hur? Det är tankarna. Det är minnena som mal. Det är det som händer här inne som man inte riktigt kan släppa. Där är ju den riktiga kampen. Och du måste sluta att lyssna på fienden som vill hålla dig kvar i den kampen. Som vill hålla dig kvar i smärtan. Som vill hålla dig kvar i det. Och det är jättesvårt, tror jag. Men du måste även här ta ett aktivt beslut att göra det. Andra Korinthierbrevet 10. För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Vapen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Jesus. Det är tankebyggnader som du måste bryta ner, som du måste ta kontroll över. Att inte låta den där lögnen komma igen. Ja, men det är faktiskt ditt fel. Du lät honom göra så här mot dig. Det är faktiskt ditt fel, för du sa någonting fel från första början. Du måste låta de lögnerna, tryck bort dem, slå undan dem. I Romarbrevet 12:2 är den andra delen där, the message, så tycker jag är så bra. Bli inte så väl anpassade till samhället. Ser ni det? Jag hoppar ner ett steg. Ni lever i samhället ni lever i, att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Se till att du har Gud i dina tankar. Be den helige ande om hjälp att slå bort när lögnen kommer. När lögnen kommer, fienden kommer och brytas in i dina tankebyggnader. Tryck bort dem. Och fyll dig med Gud, med hans ord. Fyll dig med hans ord så du vet vad det står om dig i Bibeln. Så kommer Gud att förvandla dig inifrån och ut. En till grej som är jättetuff, nummer 6. Förlåt dig själv. Det kanske också är någonting som gör att du inte har frid på insidan. För du har svårt att förlåta dig själv för någonting. Kanske har du gjort någonting fel. Eller kanske ändå lever du med skuld över någonting som har hänt. Jag vet inte. Men någonstans måste du förlåta dig själv. Psaltaren 103. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Nästa står så här, Romarbrevet 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Jesaja 43:25. Ja, jag är den som utplånar dina brott, säger Herren. För min egen skull, dina synder minns jag inte mer. Om du har gett det till honom så minns han dem inte mer. Hebreerbrevet 10:22. Låt oss därför gå fram med ett ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Flera verser som talar om att du inte ska behöva bära på skuld. när du har bekänt din synd, du har gett dem till Jesus eller du har gett din smärta till Jesus, så behöver du inte gå och bära på den mer. Kolosserbrevet 1:22 säger så här: men nu är ni försonade med Gud och har blivit hans vänner genom att Kristus blev människa och dog för att ta ert straff. Ja, nu tillhör ni Gud och kan stå inför honom utan synd och skuld om ni bara håller fast vid er tro på Kristus. Tron är den säkra grunden för ett liv, så låt inget rubba tron. Låt inte de där tankarna komma in och försöka bryta ner dig. Låt inte lugnen komma in och försöka ta din glädje eller det som du har försökt bygga upp inom dig. Det här var bara några punkter som jag hinner ta med nu på en predikan. Men jag hoppas att någonting kan ha nått ditt hjärta. Att bli helt på insidan är nog inte... ja, men det är nog svårt, och ibland behöver du hjälp, eller vi hjälp. Men vi måste veta att Guds tanke och vilja med våra liv är att vi ska bli hela och ha frid. Och som jag alltid gör, vad är kunskapens moder? Det är repetition. Gud älskar dig. Han vill ta din smärta. Bestäm dig att ge din smärta till Jesus. Gör ett aktivt val och bestäm dig att göra det. Då tror jag en process av inre helande och frid kan börja i ditt liv. Förlåt människor som gör dig illa eller som har gjort dig illa. Inte för deras skull utan för din skull. Så att du kan vara fri. Sluta lyssna på fienden som vill hålla kvar dig i fängelset. Av lögner, av deceit, vad det nu är på svenska. Som vill hålla dig kvar. Förlåt dig själv. Även om det är svårt. Han har redan förlåtit dig. Förlåt dig själv. Sök upp någon. Ha en mentor som du kan tala med. Ta någon som du har förtroende för. Som kanske, som har kommit längre än dig i det kristna livet. Tala med någon. Och låt Guds ord. Läs Guds ord varje dag. Hitta såna här bibelord som talar om för dig vem Gud är och vem du är i honom. Tala ut dem varje dag. Du kanske behöver sätta upp det på ditt kylskåp. Som man gjorde på glada 80-90-talet. Jag minns det. Jag är inte jätteung längre. Det var uppe på kylskåpet. Det var på spegeln. Speciellt unga tjejer. Oj vad unga tjejer. Att få växa upp i den här miljön idag. Och jag är glad att jag är 35. Jag är så glad att jag inte behöver gå igenom. För unga kvinnor behöver gå igenom. För att känna att man måste passa in. Och man måste se ut på ett visst sätt. Det är så mycket press. På tjejer och killar. Sätt upp det på spegeln. Tala om för dig själv varje dag hur värdefull du är. Hur vacker du är. Hitta Guds ord. Jag har Guds ord. Kom till mig om inte du orkar leta, så letar jag. Sätt upp det framför dig. Välj ut de här bibelorden som talar in i din situation. Är det oförlåtelse du går med? Är det någonting fruktansvärt som har hänt i ditt liv? Vad det än är. Hitta orden och tala ut dem varje över ditt liv. För det finns kraft i den här boken. Det finns kraft i det här ordet. Och jag ska avsluta med ett sista bibelord som får sammanfatta lite det jag säger. Och det är Sefania. Det är härligt när man återupptäcker bibelord man typ har glömt. Och man bara, åh, det är helt fantastiskt. Sefania 3:17. Vem läser Sefania nu för tiden? Ja, men det gör man väl. Men Herren din Gud har nämligen kommit för att bo hos dig. Och det gör han ju. Det firar vi idag. Pingsten, den helige ande. Gud i treenigheten bor i oss. Han är en hjälte som kan frälsa. Han ska ge dig seger. Han ska glädjas över dig. Och han älskar dig och ska inte anklaga dig. Hör ni nu? Han älskar dig och han ska inte anklaga dig. Så varför anklagar du dig själv? Hör jag en kör som sjunger glädjesånger? Nej! Du är Herren själv som fröjdas över dig i en glad sång. Har du hört något så fantastiskt? Herren själv fröjdas över dig med en glad sång. För han har skapat dig. Hans tanke för dig var godhet, kärlek, renhet, frid. Allt annat kommer från någon annan som vill dig.